Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Som barnmorska vet jag vikten av att känna trygghet inför födseln. Därför har jag bjudit in doulorna Anna och Åsa för att prata mer om hur vi tillsammans kan förbättra stödet för dig som gravid, som födande och för din partner. Du lyssnar till Babys podcast med mig, Carina Barnmorska, och du är varmt välkommen. Anna och Åsa, välkomna doulorna.
Tack så mycket.
Vad härligt att ni är här.
Jättekul att få prata med dig, Carina, för andra så gången i alla fall.
Ja, men det är det ju, och vi är ju i ett team. Jag känner det så att vi måste tillsammans förbättra, ge stöd till alla gravida födande med partner, som jag sa inledningsvis. Det är så, så viktigt.
Ja, gud ja, verkligen.
Ja, det är ju samarbetet här kring de födande som det är där magin sker, när vi faktiskt blir ett team.
Precis. Ni får kort presentera er. Vi börjar med Anna. En kort intro.
Ja, jag heter Anna Bjelkefelt och jag är doula sedan 2015 och driver doula-gruppen och tar uppdrag och jobbar med profylax mycket i Stockholm med dess omnejd. Det var lite kort om mig.
Åsa då?
Ja, jag heter Åsa Ekman. Jag jobbar ju också som doula i doula-gruppen med Anna och några till är vi ju där. Jag jobbar också med profylax en del och har ju också startat en digital tjänst.
Det låter ju underbart, tycker jag. Mm. Att man kan nå, för det är ju så att IRL, som jag ju har kört i väldigt många år som barnmorska, profylaxstöd, trygg att föda hette det då. Mina kurser döpte jag så, för det var precis det handlade om. Då sågs man ju IRL. Det är härligt, men det är ju inte alla som har möjlighet till det. Och vårt land är ju avlångt och långt på alla sätt. Så att härligt att ha fler möjligheter, Åsa.
Ja, men det var ju precis så vi tänkte. Anna och jag gör det här tillsammans just för att nå ut till fler. För vi ser, så vi kan bara hjälpa ett visst antal. Och att det är ganska centrerat kring storstäderna, tyvärr. Men det finns mycket mer kring förberedelser som man kan göra, även digitalt.
Ja, men exakt. Men vad skulle ni säga då? Vårt bästa stöd, hur kan vi optimera stödet till gravida födande med partners?
Alltså jag tänker ju framförallt att det handlar om att man redan i graviditeten får mycket information om vad en födsel kan innebära och hur det kan upplevas att föda barn. Jag upplever att väldigt många som vi träffar har väldigt lite kunskap kring hur det går till rent fysiologiskt, vad som händer i kroppen och hur man kan känna och vad man faktiskt kommer att behöva när man är i den situationen. Och där tänker jag att vi runt omkring kan göra jättemycket som du, Carina, gör jättemycket med den här podden och som vi gör i vårt doulaskap och i den här tjänsten också. Att informera och stärka mer om det fysiologiska, vilka rättigheter man har och också hur partnern kan vara bästa tänkbara stöd. För det är inte heller enkelt att stå bredvid den som ska föda.
Ja, men så är det absolut, och det där med kunskap, jag håller så med dig, Anna, för att när jag hade mina utbildningstillfällen, då var det så självklart för mig att berätta om fysiologin, för den här kunskapen, det blir ju makt till slut. Vet du inte vad som händer i kroppen, då blir du ju också väldigt rädd av det här starka som vi ju ändå går in i när vi ska föda. Och det är ju kanske främst vid den vaginala förlossningen eller födseln, men även vid kejsarsnitt.
Ja, och både fysiskt och mentalt. Vad man kan gå i och ur under en födsel. Och hur, jag tycker att det är så fint att ni båda nämner också stödpersonen och partnern. Att, har man aldrig varit i en födande situation eller i ett förlossningsrum, men hur ska man veta hur man stöttar på bästa sätt när man aldrig har gjort det förut?
Precis, och speciellt om man är förälder, medförälder, att man är så känslomässigt engagerad som också kan göra att mycket av det man kanske har lärt sig faller liksom ur ens minne när man sätts i en sån, vad ska man säga, tillspetsad situation. Så att därför tycker jag att det är jätteviktigt att partnern också får träna sig på att jobba med beröring, massage, tryck, avslappningsövningar, sådana saker som är liksom... mer ett kroppsminne, för det upplever jag att många har lättare att aktivera när de är i en ny situation än just det här som man har läst sig till exempel.
Ja, men tycker inte ni också att det handlar om att träna sig till vissa saker och att ha hört och repeterat om och om igen? Alltså, du kan ju ha ett mindset som går där du vet liksom att ja, men så här bör jag tänka. Ibland så är det faktiskt så att fake it until you make it. Hjärnan tror ju till slut på det du säger om och om igen. Och då är det så viktigt att tala om för den hjärna som tror att det här är livsfarligt. Att du klarar av det och det är inte livsfarligt. Det är det starkaste du har varit med om, kanske både mentalt och fysiskt. Men inte farligt i de allra flesta gånger. Och det här är viktigt att tala om för partnern, tala om för sig själv. För när du vet det, då kan du mer trygg och stärkt gå in i rollen.
Ja, och faktiskt att våga gå in gång efter annan, för att det sker ju så mycket och ofta så kanske man står i situationen som stödperson eller partner och är så här, men vem är den här människan, jag känner inte igen henne. Eller att man blir avvisad och att man då vågar gå in igen och igen och igen och fortsätta att stötta och påminna och ta henne tillbaka till tryggheten hela tiden.
Verkligen, och också det jag tänkte nämna var att om man läser en bok så har man ju också sett att det är ganska liten procentandel av det som man faktiskt kommer ihåg sen, för hjärnan selekterar lite vad den är redo för och mottaglig för, och därför kan man ju behöva höra, som du säger Carina, upprepade gånger vad man kan göra för en stödande och vad som är normalt och vad en epidural innebär eller vad det nu kan vara. Man behöver vara mottaglig för den information man får, och då behöver man ofta höra det väldigt många gånger.
Ja, men de där affirmationerna också, att man har, att man affirmerar, kan ju också ge en trygghet. Bra tankar, funderingar som återkopplar till någonting positivt. Om och om igen.
Ja, både affirmationer och visualiseringar jobbar vi ju mycket med. Just att sätta målbilder och lite delmål. Ibland håller man ju på. Det är ju ganska vanligt att man håller på i många, många timmar. Och att man har lite målbilder längs vägen som man jobbar mot.
Ja, för det har man ju också... Ja, för det har man ju också sett att visualisera vägen till målet har väldigt, egentligen faktiskt till och med lite större effekt än att bara ha en målbild som är liksom när bebisen är ute eller när man har kommit hem från förlossningen eller vad det nu kan vara. Att just ha delmål och att måla upp kanske den här bilden av födande rummet, hur man tänker att det kan se ut och lite vad man gör i det födande rummet. För jag tror att många blir ganska bockad över att man kommer dit och sen, men vad förväntas jag göra? Att man liksom nästan står i rummet och inte vågar liksom lägga ifrån sig sin väska, nästan på den nivån. Så att man visualiserar var man kan vara i rummet och hur man kan utnyttja rummet och vad man kan göra tillsammans med sin partner eller stödperson.
Och här att hitta vad som gör mig trygg. Vad gör specifikt, vad är det jag tycker om för att jag ska känna mig trygg i ett rum eller i en... Ja, men jag tänker också under latensfas när man ofta är hemma, vad är det som gör mig trygg? Hemma är det ju lättare att vara trygg och sen försöka återskapa det i födande rummet om man väljer att föda på en förlossningsklinik. Vilka dofter, vilken stämning vill jag ha, hur vill jag ha ljuset, vad är det för ljud? Allt det här, försöka känna in och... samla ihop de här ledtrådarna. Vad är det som gör mig trygg?
Mm. Och Anna, jag tyckte det var så viktigt där du sa också om de här delmålen. För det är alltid så jag har ritat upp det. Att det finns ett mål och så finns det delmål. Och för alla så går det inte att se det där totala målet här uppe med en bebis på magen. Den är jättevacker och stark, den bilden. Men den är inte för alla. Nej. Och vad du behöver de där delmålen och de kan ändras. Du kan förändra dem med tid. Och det gör inget om du sladdar av banan. Alltså vi hjälper dig tillbaks dit. Mm. Men de här delmålen ska kunna vara liksom... Ja, men passa inte det första så tar du tag i det andra. Och utanför banan, yes, vi tar in dig igen. Du tar in dig själv igen. Och vi är ett steg närmre hela tiden. Mm. Och en annan sak som jag tycker är superviktig, det är det här att... ägna kraft och energi åt att vara i nuet.
Mm. Mm.
Att försöka liksom, och nu menar vi både under graviditeten såklart och under födandet. Men det är att ibland bara sanna upp och kanske inte tänka så mycket på det som har varit eller det som ska komma. Utan att vi har kraft och energi att bara se till att vi är här, här och nu.
Mm.
För vi rusar så snabbt i alla fall emellanåt.
Och det är ofta där som kanske tvivlet kommer in när man så här börjar så här, men hur långt är det kvar och hur länge ska jag orka? Och så kommer spänningen och så tappar man avslappningen. Så att, the power of now, det är verkligen att vara i det som är just nu. Oavsett om det är vila eller om det är verk eller vad det är.
Ja, alltså i början av mitt dolande så jobbade jag mycket med målbilder. Sen så började jag uppleva att det var många som hade liksom svårt, som du säger Karina, att verkligen se den här stunden när bebisen var ute. För att kvinnorna gick igenom ett så kraftfullt verkarbete att de behövde liksom fokusera här och nu och på sin egen kroppsliga och mentala process. Så då blev det liksom för mycket att ta in, att man skulle se framåt. Det är nästan som att säga till någon som är deprimerad, så här, var positiv eller se det på den ljusa sidan. Så att jag började jobba mer, som du säger, med delmål och mer med nuet. Att de här delmålen, när vi kommer in på förlossningen och gör rummet till så här och så här och så här, vad man nu vill ha, så är man liksom i delmålet redan direkt, eller man ska säga. Så att man för framtiden, det pratar man om inom mindfulness, den finns inte egentligen, utan det finns bara nu. Och det kan vara väldigt mycket mer hjälpsamt, upplever jag, att delmål och liksom, jobba med det som sker just här och nu.
Mm. Jag pratar ju, det vet ju ni som lyssnar på podden och har hört mig under en tid. En av mina absoluta favoriter är ju Kerstin Uvnäs Moberg. Och mitt favorithormon är ju oxytocinet. Vi pratade ju om det inte för så länge sedan med Kerstin. Att hur är det? När föder vi? Och varför föder vi mer på natten? Eller i alla fall, varför födde vi mer ofta på natten tidigare? Det har ju skett en förändring över tid. När, tror Kerstin, eller ja, så kan vi väl alla se att vi födde faktiskt snabbare tidigare. Idag är det massa störmoment. Vi kan plocka in hur mycket som helst och liksom prata om vad är det som stör oss. Men det är ju saker som stressar och som kanske gör att förlossning, födseln blir förlängd idag mot tidigare, och då pratar vi långt bort i tid. Men då födde man ju ofta på natten, som Kerstin säger. Det är ganska uppenbart att, att vi har vårt lugn- och rosystem och vi har melatoninet som vi mer och mer ser att det påverkar oss in i födseln eller gör så att verkarna kommer igång. Och så har vi oxytocinet. Och det här är ju nattens hormon. Och det gillar då att föda på natten. För att om man tittar tillbaks igen då i evolutionen så var det ju ändå så att på natten så kunde jag gömma mig. Jag kunde gömma mig från rovdjur och vad det nu var som kunde liksom attackera mig och mitt barn. Så att jag födde på natten, försvann in i tryggheten på så sätt. Och också det här att jag gick in i mig själv. Och jag tror att många av de här kan vi faktiskt anamma fortfarande idag. Jag kan se att jag ammar, mjölken rinner till oftare på natten. Vi hör ju mammor som säger att ja, men alltså nätterna är ju favoritmattiden för mitt barn. Och vi ser ju det. Och det händer ju någonting nattetid. Och Kerstin pratar mycket om de här runda formerna och ljuden runt omkring. Precis som du säger, Åsa, också. Att vi måste försöka att optimera för den som vill bli gravid, för den som är gravid, den som förbereder sig inför födseln, för partnern eller för den närstående som ska med in i det jag kallar födande rummet.
Ja, alltså när jag kommer in i ett förlossningsrum så om persiennerna inte redan är neddragna så är det nästan det första jag gör, att jag går och drar ner dem för att skapa liksom ett mindre rum på något sätt, och just det här mörka som vi vet att oxytocinet lättare frisätts i. Och där tänker jag att det är så bra för partnern också att veta. Speciellt om man inte har så hög närvaro på rummet eller om man inte har en extra stödperson med. Att man som stödperson också kan ha lite ansvar för att man kommer in i rummet och så checkar man av lite. Vad finns det här som vi kan påverka så att det blir lite mer oxytocinfrämjande miljö? Och då är det ju bland annat mörkret och de här sakerna som man kanske kan tycka är lite banala men som faktiskt kan göra jättestor skillnad för den födande kroppen.
Och jag tänker, där har ju vi barnmorskor, vårdpersonal och även ni doulor som ju allt mer ofta är med. Vi har ju så otroligt stort ansvar där och se till att vi bemöter de födande. Nu är jag ju inne i födande rummet då. Gravida såklart också, men just det här födande rummet där kanske det som är det mest okända för de flesta, och där måste vi bemöta med ett lugn. Alltså är det någonting som man lyssnar och ser till så är det att se till hur vårdpersonalen runt omkring agerar, hur vi pratar, när vi säger saker, om vi verkar stressade på något sätt. Man är väldigt, väldigt lyhörd för det. Så att man måste tvärnita innan. Man måste närma sig med lugn. Sitta, om det känns okej för den födande med partner. Sitta nära. Och inte stå med det här liksom... stå
ovanför.
Över. Det är jätteviktigt att träffa ett födande par, en födande kvinna idag. Det handlar för mig att sätta mig på... komma ner på hennes nivå. Och liksom och faktiskt, att vi pratar om vad som är viktigt för dem.
Ja, och att jag får anpassa mig. Att det här påverkar förloppet om vi inte gör det.
Att jag har inte bara upplevelsen. Inte bara upplevelsen utan faktiskt att man påverkar det fysiologiska liksom direkt.
Absolut.
Det tycker jag är jätteviktig poäng, Carina, att det handlar så mycket om vilken ljudvolym man har på sin röst och vilket liksom, tempo man har i hur man pratar och var man befinner sig i rummet och de här sakerna som man kanske inte tänker på när man kommunicerar, vad ska vi säga, i vanliga livet utanför födande rummet. Men där och då blir det så extremt viktigt. Man kan ju koppla det till sex till exempel, som är samma hormoner som samspelar i kroppen. Som också är väldigt lättstört. Samma process. Och att om man då kommer in och liksom pratar jättehögt och är stressad. Och
tänder lampan.
Alltså många, många grejer som kan verkligen störa att det fungerar överhuvudtaget. Eller blir njutbart på något sätt.
Ja, men precis. Och då måste jag referera till Kerstin Nunes Moberg igen. Det där när jag blir störd, då bryts ju för en liten stund. Och det kan ta längre tid innan jag kommer i fas igen in i födandet. Med det du sa, Anna, att jag blir störd. Hormonet blir stört, det tar längre tid. Och förr i tiden, jag vet inte, var det så, tror ni, att vi var tryggare i oss själva, så vi blev inte så lättstörda? Eller vad handlar det om?
Jag tänker att man hade kanske andra förutsättningar. Vi pratar ju jättemycket om vilka förutsättningar som finns och vilka omständigheter som kan tänkas påverka eller gynna förloppet. Och där tänker jag att vi inte har en helt optimal situation som det ser ut nu. Framförallt väldigt aktuellt när vi pratar idag med barnmorskekrisen som pågår över hela Sverige, men kanske framförallt i Stockholm. Så barnmorskorna vittnar ju också om att de inte känner att de kan kanske bedriva en sån typ av vård som de skulle önska. Och där tänker jag att där finns så mycket kunskap kring det fysiologiska och vad som stör och vad som främjar. Så att man vill liksom mer och mer komma tillbaks till att optimera förutsättningarna för den gravida kroppen att faktiskt kunna föda. För det är någonting som varje kvinna är skapad att göra. Sen krävs mycket förberedelser och viktigt är också att skapa så bra förutsättningar som möjligt som vi runt omkring den gravida kan bidra med på olika sätt.
Och där tänker jag också att, för det pratar Kerstin Nunes Moberg också om, att en kropp som är van att frisätta oxytocin, så att den blir bättre och bättre på att göra det. Och det tänker jag också i hur vi lever, hur gravida lever. Vi jobbar ofta ganska nära in på födseln. Vi kanske inte får samma utrymme för att jobba med avslappningen, för att göra saker som faktiskt hjälper kroppen att frisätta oxytocin och återigen få komma till det här kroppsminnet och att kroppen blir van och vara i ett födande likt tillstånd.
Och ja, men det är jätteviktigt det du säger, Åsa. Och jag kan ju tänka för egen del som barnmorska på förlossningen också, att jag har ju ett otroligt stort ansvar i det jobb jag har, i bemötandet av födande, i det medicinska som jag har ett ansvar i. Och jag kan ju också bli störd. Jag är glad att det är en förlossningskris. Inte för att krisen i sig, missförstå mig inte. Jag är glad att den finns här. För det visar ju på att någonting inte fungerar optimalt. Och då måste vi försöka att förändra den situationen. Sen hade vi ju alla önskat att den inte hade funnits överhuvudtaget. Men när den nu är här så är den ju här av en anledning. Och den anledningen är ju att vi vill ju få till stånd en helt annan känsla, en helt annan klinik, ett helt annat rum för alla födande. Men det rummet handlar ju om att vi barnmorskor ska kunna leverera mer trygghet, mera lugn. Och det är klart att det går ju inte när jag är så kluven som jag är idag, där det åläggs mig att jag ska ha två födande. Vi slåss ju, och jag hoppas att när ni lyssnar där ute på det här, att det har kommit dit att det är en barnmorska per födande som det är sagt att det ska bli. Vi hoppas att det sätts i verklighet också. Mm. Att det verkligen får bli så. Att vi ska kunna räcka till för var och en som ska föda. För du där ute, du ska känna dig trygg att föda. Du ska känna dig trygg inför födseln. Det är så himla viktigt.
Och det kan man också koppla till oxytocinet. Att man vet ju att ett väldigt säkert sätt att stoppa oxytocinfrisättning är att störa kvinnan mycket. Och har man då som barnmorska flera födande och springa emellan, så måste man gå in och ut på rummet väldigt mycket. Och tvingas kanske skicka in undersköterskor, olika undersköterskor och olika barnmorskor, beroende på vem som har tid att komma när man är i behov av att någon kommer. Och varje gång det här händer så kommer ju också oxytocinfrisättningen påverkas mer eller mindre.
Ja, men och här är ju kvinnan är superkänslig. Alla, som födande har man ju alla tentakler ute. Kvinnan kan ju, jag vet att jag har varit i situationen och kvinnan är i sitt födande arbete och med stängda ögon och liksom vänder sig och bara, vem kom in i rummet? Hon har inte ens öppnat, det är bara, hon känner att det är någon annan där inne. Så att den här förståelsen för hur vi påverkar genom bara vår närvaro.
Visst, absolut. Sen kan man väl tillägga att nu är det ju inte alla födande som vill ha en barnmorska eller en doula inne på rummet hela tiden. Så där gäller det ju också för oss att vara extremt lyhörda, att se till att vi anpassar oss efter den födande. För många gånger så vet jag ju att födande par eller den födande med någon nära vill ibland föda på sitt sätt utan att vi är närvarande hela tiden. Och då måste vi kunna backa.
Ja.
Det är en stor del av vår uppgift att liksom ha en kommunikation hela tiden. Och sen kan man alltid ändra. Jag vet att det är väldigt många som skriver idag. Kanske de flesta har med sig ett brev eller en plan eller vad det handlar om. Och det kan vara jättebra att ha skrivit innan, men man ska lika väl veta att man kan gå ifrån det. Man kan halka av banan, man kan komma tillbaka igen, man kan ändra, man kan göra om på vägen. Så att ingenting är hugget i sten. Och man vet inte förrän man är precis där hur det blir. Och stunden är den viktiga.
Jag håller helt med. Jag tycker att förlossningsbrevet framför allt är liksom det mest gynnsamt för att kvinnan kommer igång i sin process att förbereda sig. Det är liksom, jag tänker att man ska se den som en bearbetning och en förberedelse mer än att man skapar någon slags plan för hur saker ska gå. Där ser jag att det har sitt största syfte, det här med att skriva förlossningsbrev. Och sen så handlar det också mycket om, tycker jag, att vad det är man tänker att man vill kontrollera. För en del saker kan man kontrollera, men väldigt mycket kan man inte kontrollera. Men för väldigt många som vi träffar uttrycker ju att de har ett kontrollbehov. Och vi jobbar mycket med hur man kan släppa på det här kontrollbehovet. Eller kanske framförallt rikta kontrollbehovet på ett sånt sätt som gör att det är lättare att släppa saker som man i stunden inte kommer kunna kontrollera.
Och vad skulle du säga då, Anna?
Vad menar du?
Vad är ditt förslag? Men vad är ditt förslag om man ska rikta om kontrollen?
Jag tänker till exempel det här med vilka förutsättningar man har. Så att man kan ju kontrollera på så sätt att man planerar för vilket typ av stöd man vill ha. Det kan man ju planera i förväg om man har en partner eller stödperson, om man har en doula eller en mamma eller en kompis, vad det nu kan vara. Det kan man absolut skapa kontroll över. Man kan också skapa kontroll på det sättet att man kan förbereda sig på ett vettigt sätt så att man inte bara är ute och googlar, utan att man förbereder sig med en erfaren doula eller en barnmorska eller en liksom profylaxkurs där det finns gedigen kunskap och erfarenhet och där man också får med sig just det här som jag vill betona med det fysiologiska, hur det går till i kroppen när man föder och vad man kan hamna i för olika typer av tillstånd. Och man kanske kan få hjälp med som partner, men vad kan jag göra för min kvinna om hon får panik till exempel. Så förbereda sig kan man göra, man kan planera för stöd och man kan kontrollera på så sätt att man tränar jättemycket och helst dagligen på avslappning och andning. Där har man ju jag vet att ni har pratat jättemycket om det, Carina, och jag tycker det är så viktigt att det här är något system i kroppen som redan finns. Det är ingenting som vi tar utifrån, men det är någonting som vi behöver träna upp. Och har man det här starka, väl intränade verktyget så kommer man absolut kunna ha kontroll i mycket större utsträckning. Sen så vill jag väl bara säga det också, att man kan kontrollera på så sätt att man kan ha liksom tankar kring vad man vill ha från sjukhuset om man planerar från sjukhus. Till exempel som du säger att jag vill ha låg närvaro på rummet eller jag vill ha så mycket närvaro som möjligt. Man kan liksom läsa på om lite sjukhusrutiner så att man känner att man fattar beslut som passar en själv. Och många av de grejerna är ju verkligen genomförbara. Även om man också ska ha med sig en liten sån här finstilt text att det såklart ska vara medicinskt säkert. Men man kan absolut bestämma när navelsträngen ska klippas till exempel. Och om barnet ska ha K-vitamin, prover på navelsträngen, livmodersammandragande och så vidare.
Och allt det här som du säger, Anna, det är ju toppen. Om man vill kontrollera sin situation. Men vi, på andra sidan spektrat så möter vi ju också de som säger att nej, men kvinnor har fött barn i alla tider. Det här kommer gå bra och sen kanske man inte förbereder sig. Och de kanske är de som vi doulor möter vid en andra födsel som har blivit lite överväldigade och kanske inte har förberett sig alls. Så att det här som Anna pratar om, det behöver alla göra. Om man känner att man vill vara lite förberedd inför vad man står inför.
Ja, men det är ju få saker som man inte förbereder sig inför när det är viktiga saker, tänker jag.
Exakt.
I livet. Och det här är ju kanske ett av det viktigare vi gör i våra liv. Så
även om man ska lita på kroppen såklart.
För absolut.
Kroppen har otroligt mycket kunskap. Men just när det gäller förutsättningar, att skapa bra förutsättningar för kroppen att göra sitt jobb. Och också ha en insyn i ja, men vilka omständigheter kan jag hamna i.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men doulorna, som barnmorska tycker jag också att det är jätteviktigt att när vi ändå är inne på att prata kontroll, släppa kontrollen eller rikta kontrollen. Som barnmorska brukar jag säga, lägg kontrollen hos mig, eller en del av kontrollen hos mig. Så du känner att du kan ägna dig åt det du är bäst på. Och det är ju liksom att andas rätt och slappna av och föda ditt barn. Och jag tar hand om resten. Och du bestämmer utifrån stunden hur och när du vill att jag ska vara här inne. Och det är ju de förutsättningarna jag vill ha som barnmorska i ett födande rum, på en förlossningsklinik idag. Eller hemma, eller var man nu föder någonstans. I det rummet där du föder så vill jag kunna ha alla förutsättningar för att det mötesgå dig och din partner eller den du har med dig som stödperson. Det är superviktigt.
Och där tänker jag att det är ju betydligt mycket lättare att liksom kunna lägga över det på någon annan och känna, alltså då behöver man ju känna stark tillit till den personen. Och jag tänker att du, Carina, som har lång erfarenhet och liksom känns som att du är väldigt trygg i din barnmorskeroll, tror jag inte har några problem med att få kvinnor att liksom lita på dig. Men jag tänker att de kvinnor som är väldigt osäkra eller som kommer in och träffar en barnmorska som man inte klickar med. Det kan vara en erfaren, men det kan också vara en helt ny barnmorska om man inte klickar. Och så ska man liksom lämna över ansvaret till någon annan. Jag tror att det för många är väldigt, väldigt svårt.
Och där, nu avbryter jag dig, Anna. Där skulle jag bara vilja tillägga. Och jag vet att jag har sagt det många gånger i den här podden. Och jag tror inte kanske åldern eller hur länge vi har jobbat på förlossningen spelar riktigt lika stor roll som det här med att vi klickar med varann. Och den är kanske viktigast av allt. För du stannar upp att föda när du känner att du inte har tillit. Har du inte tillit till dig själv, har du inte tillit till de som är runt omkring dig, då är det som att det här oxytocinet, det liksom försvagas lite grann. Mm. Och du ska inte ens behöva hamna i den situationen. Utan vi är där för dig, inte tvärtom. Mm. Det finns barnmorskor att byta ut mot. Och då vet jag att många blir jätteirriterade när man säger så. Men det dess facto kvarstår. Mm. Att jag måste kunna anpassa mig efter dig. Sen så kan vi göra om oss på många sätt. Och vi ska acceptera, vi ska anpassa oss. Men när det inte funkar, för det är så i hela samhället vad vi än gör. Så går vi ihop med vissa människor bättre. Och så är det här. Och i den här situationen som vi har pratat om förut, så är vi mer lyhörda än någon annan gång. Därför är det jätteviktigt att du säger ifrån att när du inte känner tillit, det är världens bästa barnmorska säkert för någon annan. Men just i det här fallet så funkar det inte till 100. Och då måste vi kunna flytta oss till ett annat rum. Mm. Det måste kunna vara så.
Och där är vi lite tillbaka och pratar om det här med liksom optimala förutsättningar. Att en optimal förutsättning hade ju varit att man hade träffat de som ska vara med, eller att man har varit i kliniken innan när man ska föda. Men som du säger, Carina, så i många lägen kan man ju faktiskt byta. Och det som du säger, det handlar om att klicka just för att inte bli så störd i sin process och inte behöva vara liksom i den delen av hjärnan som står för att vara liksom, ja, fatta beslut och svara på frågor och anpassa sig, utan att man kan vara i kroppen och det som händer.
Och återigen förstå att det faktiskt påverkar processen.
Mm. Och jag tänker att är det inte optimala arbetsförhållanden för barnmorskan heller, så kan det bli svårt för många, upplever jag, att liksom gå in på ett rum och vara helt avskalade från all stress som händer utanför. Det har jag liksom full förståelse för. Och det är så tråkigt, för att det påverkar både den som föder och partnern, upplevelsen och självklart de som jobbar med det.
Ja, men visst är det så. Men jag tror ju ändå att vi är inne i en förändring. Det kommer att bli bättre arbetsförhållanden för barnmorskor. Jag hade önskat att vi hade varit mer tillåtande för stöd, doula-stöd, vad man nu kallar det, närstående stöd. Alltså att vi inte skulle behöva betala oss till att ha den där doulan, stödpersonen, extra personen med, utan att det skulle vara någon med utbildning eller som har fått gott utbildning som bara skulle kunna få vara där.
Ja, det vore absolut det bästa om det fanns möjlighet för alla att ha en doula. Och jag tänker att för de allra flesta plånböcker så är det ju möjligt, eftersom det finns så mycket nyutbildade doulor och det finns möjlighet till avbetalning och så vidare och så vidare. Men absolut. Det borde vara helt självklart att få stöd när man föder. För jag brukar säga att stöd är grunden och från det kan vi jobba.
Mm. Ja, men absolut.
Och mycket
är det
går
så
att göra förberedande genom att jobba. Ja, men gå på kurser, se vad som finns online. För det är inte säkert det finns stöd att hitta. Och se till vad din stödperson kan utbilda sig inom. Och gör andra saker.
Ja, jag skulle önska att det fanns mycket, mycket mer stöd för stödpersoner. Och det är liksom någonting som vi har pratat jättemycket om, liksom jag och Åsa här. Hur kan vi stötta stödpersonerna ännu mer i att faktiskt förbereda sig? För att bor man på ett ställe där det inte finns en doula, eller man inte har en vän som känns naturligt att ha med, eller man kanske inte har ekonomiska möjligheter att betala för extra stöd, så är det ännu viktigare att stödpersonen faktiskt är engagerad under graviditeten och vet vad som förväntas av henne under födseln.
Mm. Ja, men absolut. Vet ni, tjejer, jag brukar ju jobba med många AN, och det främsta kanske står, eller det jag sätter högst upp, det är ju andningen. Och Anna, du var ju inne på det tidigare, andetagets kraft. För den ytliga andningen, det är ju som att den tar ju hissen rakt upp i huvudet och ökar den mentala stressen. Och jag vet, för länge sedan då skulle vi ytligt andas och andas snabbt och så vidare. Och det var ju där jag kom in för jättelänge sedan med då profylaxkurser den här typen av utbildning. Där kroppen skulle lära sig att andas rätt utan stress. För stressen förstör, det har vi varit inne på förut. För den här nära kopplingen mellan stress och andning och jobbiga känslor, den ger ju upphov till rädslor helt enkelt. Rädslor till ångest, ångest får vi panik av och så vidare och så vidare. Så att andetaget långsamt ända ner i magen om och om och om igen. Försök att behålla det, träna på det innan. Mm. Och då kommer vi ju in på A nummer 2 som är avslappning. Och det är ju bara det långsamma djupa andetaget som ger avslappning i kroppen också. Och den är ju otroligt viktig. Och sen är vi inne på acceptansen. Att acceptera där du är i stunden. Jätteviktigt också.
Mm.
Så vi har ju väldigt mycket att jobba med för de olika personerna. Men en annan sak som jag tror det var du Anna eller om det var du Åsa som tidigare sa att jag vet att många gånger så frågar man eller så säger man så här att jag önskade att jag hade vetat det här innan jag födde barn. Och då skulle jag tillsammans med er vilja ge er några tips. Och det är 5 eller 6 saker och det är att du har rätt att säga nej till väldigt mycket. Du har varit inne på det Anna.
Mm.
Mm.
Sen behöver man ju inte tänka nej det första man gör. Men du har väldigt mycket valmöjligheter.
Mm.
Vi som personal ska alltid invänta ett samtycke. Jag ska inte ge någonting. Alltså jag vet att det finns mycket fördelar med att ge K-vitamin och så vidare. Men det är ju inte upp till mig att bestämma det. Upp till mig är att ge information. Så att du kan göra ett val.
Mm.
Och det här är ju någonting som du ska tänka på innan. Det handlar ju om, jag älskar ju sen avnavling, det vet ni tjejer.
Mm.
Och det tillämpar jag ju vilken födsel den är. Kejsarsnitt eller vaginalt. När och om det funkar. Ibland funkar det inte och det är inte alltid upp till mig. Men när det funkar så ska vi tillämpa det. Och göra det på rätt sätt. Och där har vi pratat länge och många avsnitt med Ola Andersson som är barnläkare som forskar i och om det här. Så att det där finns ju väldigt mycket information. Men rätt att säga nej. Du ska ge ditt samtycke. Att man får vara med och göra om rummet. Alltså rummet ska ju vara ditt. Om nu vi får lyssna på Kerstin Uvnäs Moberg så handlar det om runda härliga former med det mörka rummet. Åsa, du sa musiken eller det här lugnet runt omkring. Kanske ha lite härliga ljus. Vi får inte ha vanliga fladdrande ljus. Men det finns jättemycket fina elektriska ljus. Batteridrivna ljus idag. Det kan vi mycket
väl. En fråga vi får är också så här. Får jag ha på mig vad jag vill?
Ja, exakt.
Alltså, ja, det är ditt rum. Det är din födsel. Du får göra vad du vill. Ta med dig din filt. Ta med dig din kudde. Föd in klänning om du vill det.
Exakt. Och de flesta slutar i den här vita fula landstingspyjamasen.
För den är superskön och mjuk.
Och då får man absolut ta på sig den. Den finns alltid.
Mm.
Och sen så väljer du. Och lite positioner och så vidare. Vi är ju där för att ge stöd och tala om att ja, men så här kan bli bättre. För bebisen, rent fysiologiskt, eller för dig som mamma och så vidare. Så att vi kan ge tips och så. Men alltså, du behöver inte följa något om du inte vill.
Jag tänker på en grej som du sa det här Carina med att det ska vara mer förslag och att man inhämtar samtycke och sådär. Och det tänker jag kan vara jättestärkande för gravida också att veta vad man har för rättigheter. Som vi var inne på innan och som du kom tillbaka till nu, att det kan vara en känsla av att man också har kontroll, att bara veta om vilka rättigheter man har och att man har rätt att få information och att man har rätt att avvakta saker eller tacka nej och så vidare, eller liksom vänta och se vad man känner om en timme eller sådär.
Ja, många gånger så kan jag tycka att när barnet är fött, om vi tar som exempel K-vitamin, det kan vara svårt att veta för många som inte har läst på eller lyssnat om vad är K-vitamin, varför ger vi det och vad kan, finns det biverkningar, vad kan hända senare och så vidare och så vidare. När man står där, barnet är fött, vill du ha K-vitamin till ditt barn? Ja, nej, vad ska jag välja?
Mm. Mitt tips är... Och så är man så hög på oxytocin.
Exakt, nej men mitt tips är ju att det finns vissa saker som jag tycker att du bör skaffa dig kunskap om innan. Mm. Så att du inte blir besviken till att ha gett fel samtycke. Många av de här kan man ju göra efter förloppet såklart. Så att det mesta är inte för sent sen. Men läs på. På podden finns det bland annat med Kajsa Kaiser om K-vitamin till exempel. Och det är ju viktigt tycker jag att man får veta det ur ett vetenskapligt perspektiv. Att vi får reda på fakta runt omkring, inte bara massa tyckanden och så vidare. Utan vi plockar ju vår information från vetenskap. Mm. Och studier, forskning som är gjorda, det är jätteviktigt. Sen om den kanske visar sig i framtiden vara någonting annat, det vet vi inte. Men vi måste förhålla oss till den vetenskap, det vi vet idag. Det är det vi kan plocka fram. Och det är därför ni ska lyssna på det innan tycker jag. För då har ni fått mera kunskap. Är ni mera osäkra, ja men fortsätt att leta information på andra kanaler som kan hjälpa er. För det här... Vi är tillbaka igen. Då har du kontroll. Då känner du trygghet.
Mm.
Kunskap är makt.
Mm, verkligen. Och jag tycker att barnmorskor är ofta så fantastiska under födseln. Och liksom inkännande. Och vill inte störa i onödan och sådär. Och efteråt när bebisen är född. Då upplever jag att det många gånger blir lite... stressigt och som du sa också Carina när vi pratade innan inspelningen att ibland behöver man liksom backa och ge plats till föräldrarnas upplevelse och vänta lite med rutiner och sådär och där tror jag också att man som förälder behöver ha lite kunskap om att det ofta är ganska mycket saker som händer direkt när bebisen är född och att man funderar lite så här, men vill jag vänta lite med att bli sydd till exempel, ja men om jag inte blöder från en bristning kanske man vill vänta med det till exempel och där har väl återigen det här att inte optimala förutsättningar gjort att väldigt mycket görs under den här första golden hour som är så otroligt viktig för mamman och bebisen och anknytning, amning och så vidare.
Ja men visst är det så, och för mig så känns det jätteviktigt i den stunden när barnet just är fött och vi ser att mamma och barn mår bra att jag kan absolut vara kvar inne på rummet och vara ett nära stöd. Men jag kan också backa, stå precis utanför dörren så att familjen får vara tillsammans några egna minuter.
Mm.
Jag behöver inte stå över, allting behöver inte göras under de här första minuterna. Ibland så kan det vara viktigt för familjen att få den stunden för sig själva.
Mm.
Med att jag finns jättenära men rummet är deras.
Mm.
Och det kan man också säga. Sen är det ju jätteviktigt att man inte blöder eller att någonting annat händer. Mm. Men det ska jag ju ändå kunna ge information. Känner du att det är någonting som blöder? Jag står utanför dörren. Jag kommer till dig direkt om det skulle vara någonting. Jag har aldrig varit med om att det har varit så. Det kan hända. Så att vi ska ha kunskap om allt men vi ska framförallt ge information och vi kan göra saker på väldigt många olika sätt. Det får inte bara bli en rutin för oss barnmorskor. Vi måste tänka utanför boxen.
Jag tror att det lätt blir så när man har jobbat inom ett system länge där man känner att man är väldigt liksom begränsad i att ge det som man skulle vilja ge och det som jag tror driver väldigt många barnmorskor att faktiskt utbilda sig och vilja jobba inom det här. Att man vill ge det kontinuerliga stödet och man vill finnas där och man vill kunna stanna på rummet så mycket som föräldrarna vill ha en där. Men att... systemet kanske har tryckt in en till viss del i att amen, nu är bebisen född, då har vi 10 saker på vår lista som vi måste checka av och sen vet jag att det är en mamma i rummet bredvid som snart ska krysta. Alltså jag kan inte ens föreställa mig den stressen och den pressen som det skulle kunna innebära För det har ju vi doler ändå lyxen att vara kvar på rummet hela tiden och vara nära liksom. Så att det är två helt olika roller.
Och det är ju inte bara lyx för er, Åsa Anna, det är ju lyxen för det här föräldraparet också faktiskt. Att ha det, och ni har ju sett så många födslar och kan ju även se, även om det inte är ert ansvar, det medicinska, så att man kan ju, när om det skulle behöva larmas till den medicinska personalen så har ni ju även den möjligheten. Även om det inte ska behövas, menar jag. Alla behöver inte, ni där ute, det är ju ert val att kunna få ha en doula. Men för vissa så känns det lyxigt, då ska ni kunna ta den möjligheten om den ges och finns.
Ja, det är viktigt att förstå att här, även efter när bebisen är född, så behöver oxytocinet få fortsätta att flöda. Mm. Och här kan vi inte börja skramla och tända lampor och, för att livmodern ska dra ihop sig. Och fortsätter ju att ske saker i kroppen även när bebisen har kommit ut. Som också behöver få vara ett ostört förlopp.
Och att veta alla fördelar med det.
Och där skulle jag ju då vilja, nu är det ju som att vi pratar om den, eller vi pratar om den vaginala födseln, men jag vill ju också säga att fler föder med kejsarsnitt, eller vad vi nu kallar kejsarsnitt, magfödsel, eller du får kalla det vad du vill, men där bebisen föds inom magen då. Och för mig så spelar det inte så stor roll vad vi kallar det, det är fint oavsett sätt vi föder på. Men vi ska återigen optimera för upplevelsen oavsett förlossningssätt då. Och där kan vi göra det rummet väldigt fint också, att lite dämpa ner belysningen där det går runt omkring, och där kanske mamma med bebis ligger, för du kan ha din bebis hos dig om det inte är en väldigt tidigt, för tidigt född, eller bebis som mår dåligt på något sätt och behöver liksom få hjälp med andning och så vidare, så kan bebisen ligga på mammas bröst och man kan få bonda med barnet. Ibland så börjar barnet amma när man ligger kvar där på operationsbordet, och kanske navelsträngen bredvid moderkakan, det har inte klippts ännu, vi kan avvakta med det. Så att förutsättningen och upplevelsen vid kejsarsnitt kan också göras väldigt fin, musik runt omkring och så vidare och så vidare. Och där kan man också tänka till innan, tänker jag. Att, jag tycker att alla som ska föda ska kan tänka, det kanske blir kejsarsnitt, för det vet vi ingenting om innan, även om vi går in i den vaginala födseln. Då kan man tänka att det blir bra ändå.
Mm.
Alltså, du som många föder
känner sig tryggare av att bara ha mer information om kejsarsnitt. Exakt. Även om man inte är rädd för, även om man inte tror att det kommer hända, så har man ändå liksom tänkt på alla tänkbara scenarier och som du säger, acceptans. Mm.
Ja, men det är det jag tänker, och det är det jag har fått tillbaka efter alla år, att bara det här att, ja men bara har tänkt sig att, ja men blir det så här? För du som föder där ute, du gör ju så gott du kan, det finns liksom inga misslyckanden att Nej. Föda barn. Det finns inte. Nej. Så att gå in i det här, skaffa dig kunskap, och sen så kanske det inte alls blir så. Perfekt, då blir det inte så. Mm. Men då vet du, hamnar du i den situationen, då är du lite mer trygg. För du vet lite bättre vad det är som ska hända.
Mm. För det är som Åsa sa här förut också, att det är ganska vanligt att vi får höra så här, men det blir som det blir, eller jag tar det som det kommer. Och det är ju väldigt många av dem som vi sen möter när de ska föda sitt andra barn som upplevde att fasen, jag hade nog behövt mer kunskap och jag hade nog behövt förbereda mig på ett annat sätt. Och ibland kan det vara svårt att navigera i djungeln av all typ av förberedelse och all typ av information som finns där ute. Och då kan vi guida dem på lite mer rätt väg, att hitta mer liksom saker som kanske är evidensbaserade, men också lyssna till sitt inre och vad ens instinkter säger och vad ens magkänsla säger. För att när man är gravid så är, och när man föder, så är instinkter och magkänsla väldigt, väldigt starka. Så att om man vågar lyssna på det och lita på det, så kan man få väldigt bra vägledning.
Och jag tänker någonting annat där som barnmorska också, med förberedelsen, så tror jag att du har större möjligheter att vara hemma längre. Och då menar jag inte att du behöver vara hemma i otrygghet, utan då tänker jag helt och hållet att din miljö där hemma är kanske den tryggaste när du känner dig bekväm och trygg med situationen.
Mm.
Och att få vara i sitt hem, ja, kanske till och med föda i sitt hem. Vi pratar mer och mer om det.
Mm.
Det kan du tänka på också. Är det så du vill ha det, ja, men då ska du i så fall ta kontakt med dem som har hemfödslar.
Mm.
Men i alla fall, ge det en större möjlighet att kanske kunna få vara hemma under ett större antal timmar. Och för dig som inte har den tryggheten så ska vi, och jag hoppas att den här, vad vi kallar en kris nu eller vad sjutton det är vi är inne i, en förändring skulle jag vilja kalla det, att vi ser till att förändra födandevården, någonting som ger mer trygghet för alla. Och du som inte har eller känner dig helt trygg, oavsett hur du förbereder dig, så ska vi kunna ta emot alla kvinnor i det stadiet där de vill komma in.
Mm. Mm.
Så vill jag ha det.
Att ha stöd under latensfasen, och det behöver inte vara från en doula, det kan vara från vem som helst, kan ju göra enorm skillnad. Och det handlar inte bara om att man inte liksom ska komma in och sen bli hemskickad, utan det handlar också om att inte störa oxytocinet och göra en överföring eller förflyttning till sjukhus innan man har ett etablerat värkarbete. För många av dem som jag träffar, vi åker in så pass sent att värkarna stannar nästan aldrig av när vi kommer in till sjukhuset. För då är kroppen så igång. Det finns många fördelar med att stanna hemma länge. Inte bara det här att kanske eventuellt bli hemskickad, utan just att kroppen redan är så pass igång att den störs inte lika mycket av miljöombytet.
Men precis, jag håller med dig som du säger, Carina, också, men stanna hemma så länge man känner sig trygg. Mm. Och här är ju stödet A och O. För känner man sig ensam och otrygg och att man känner att nej, men nu behöver jag mer stöd, och att man kanske inte får det från sin partner eller om man har en annan stödperson. Men här kan man ju också bjuda in vem man vill till sitt hem. Man kanske har en mamma eller en syster som man också vill ha, som kan vara hos en hemma i sitt hem. Mm. Och sen när man åker in så åker man med en stödperson eller hur man nu gör.
Precis, då kanske man har en extra stödperson i bilen till och med, så att en kör och bredvid den som föder kan någon sitta och hjälpa till med andning och avslappning, kontrollera tensen eller hålla vetekudden eller vad det nu kan vara.
Så att den så tar man taxi. Kör.
Ja, absolut.
Men man kanske har 10 mil och inte möjlighet. Och idag så är det många fler mil vissa åker, vilket är ju synd, tycker jag, att det ska behöva vara så långt mellan klinikerna. Mm. Jag tror att vi kan optimera på väldigt många sätt, men jag tror på en förändring. Jag tror att det vi håller på just nu, när vi skriker oss både röda och blåa och gula i ansiktet och överallt åt alla håll, så tror jag att det här kommer att ge oss bättre arbetsvillkor, en bättre arbetsmiljö. Jag tror att det i sig kommer innebära att det ger trygghet i våra födande, bättre med platser och till de som är med som stöd. Ge plats för doulor, stödpersoner, och även till det här att vi tänker på att, ni var inne på det, vi har pratat om det flera gånger, att jag tror att hela vår tid nu pratar om att det kanske är fler personer som vi vill ha med oss. Det var väl inte, när vi tittar tillbaks flera hundra år, men det har ju varit en tid då vi har bjudit in mamma, syskon och så vidare att vara med på födseln, och där vi traderar, där vi berättar och där vi sitter ner och får ta del av andras förlossningshistorier.
Födandet känns som hemligt nu. Det känns som att födandet är liksom, man pratar inte om det, och det är i ett slutet rum.
Det är ett slutet rum, eller så får vi höra de negativa historierna. Jag hör det jätteofta. Det jag mer får höra, det var hur mycket jag sprack, eller hur mycket den, hur länge den höll på i förlossningsarbete. Och det här kommer ju från kvinnor själva. Att det som florerar mer, det är, är gravid? Ja. Men då får man höra något som är negativt. Och jag tänker att, jag förstår att vi har varit med om trasiga saker. Men att kanske inte belasta gravida snart födande med det.
Absolut
samtidigt,
inte.
Samtidigt som man tar hjälp av att ja, komma över kanske man inte gör. Men att må bättre i sin egen upplevelse.
Mm.
Man har med sig de här, man har ju med sig födandet i kroppen hela livet. Så det är viktigt att du tar hand om dig. Både inför och under och sen efteråt. Det finns mycket hjälp och stöd att få.
Ja, jag upplever att väldigt många gravida saknar någon typ av gemenskap. Och det tror jag att vi kan bli ännu bättre. Och att man själv som gravid också får skapa sammanhang. Där man kan träffa andra gravida och där man kan stärka varann. Och jag upplever liksom inom mitt område, doulaskapet, att vi har ett väldigt starkt systerskap. Och det tror jag att väldigt många skulle må bra av. Och skulle kunna vara någonting som man kan hämta väldigt mycket kraft ur.
Mm. Absolut, absolut. Vi måste se att vi är tillsammans.
Mm.
Och kan hjälpas åt när du behöver ditt stöd.
Mm.
Men jag måste fråga Anna och Åsa. Vad ger ni för tips till mig? Hur kan jag bli en bättre barnmorska med gravida och med födande och i efterförloppet?
Jag tänker att du inte kan bli det, Carina, för att det handlar så mycket igen om vilka förutsättningar du har. Om du hade helt optimala förutsättningar så skulle du vara den bästa barnmorskan för alla födande. Men utifrån de förutsättningar som du har så tror jag att du är en helt fantastisk barnmorska. Så att där kan inte jag komma med något tips till dig tyvärr.
Nej, men jag tänker så här att vi måste ju alla hela tiden utvecklas i positiv riktning.
Mm.
Och där kanske våra hjärnor spelar ett spratt. Mm. Jag tror att vi måste jobba med som alla, oavsett vad vi gör. Så vi måste tro på oss själva. Vi måste jobba mer med tilliten samtidigt som vi utvecklas och får kompetens. Och där så kan vi väl hoppas också att kompetensutvecklingen och med föreläsningar, kurser och så vidare också för barnmorskor och undersköterskor. För de har vi inte nämnt här, men ni är inte mindre viktiga för det. Alltså, utan det teamet med våra undersköterskor vill jag bara säga som helt grymma, fantastiska så hade vi inte varit det vi är idag. Så alla vi behöver den här utvecklingen av kompetens och det är klart att det sker ju förändringar i förlossningsvården inom kvinnoklinikerna på alla sätt och det är klart att den hade jag önskat att vi får ta mer del av också. Och det tror jag är någonting nu som kommer att hända. I och med att förändringar kommer att ske. Jag är säker. Så att vi barnmorskor får en drägligare arbetsmiljö. Vi får härligare födande par. Och då menar jag inte att de är härligare som personer så. Utan att de är nöjdare, gladare med det vi kan bistå och leverera.
Mm.
Det hoppas jag.
Men jag tänker att man kanske kan säga så här generellt till liksom hur jag tänker kring barnmorskor och deras arbete. Att vi är väldigt öppna för att samarbeta och jag tror väldigt mycket på att bygga broar mellan olika kompetensområden och olika yrkeskompetenser. Att alla kan bidra med någonting och att man måste liksom tänka på det här med den energin som är i rummet där kvinnan föder är så otroligt viktig. Och att vi ska se att alla kan bidra och att vi främjar en liksom fin energi och en bra miljö och inte känner oss hotade av varandra. Och där tror jag att man behöver ha jobbat med sina egna trauman. Man behöver vara medveten om vad man har med sig. Om man som barnmorska eller doula eller läkare, undersköterska, vilket som har ett trauma bakom sig. Det behöver inte ens vara kopplat till födande. Så kan det vara någonting som aktiverar stress eller oro. Eller som gör att man inte är riktigt så inkännande och följsam som man skulle behöva vara runt den som föder. Så det tror jag verkligen är A och O. och som du säger Karina, att fortbilda sig och fortsätta lära och ha ett reflekterande synsätt. Det tror jag är jätteviktigt.
Och här tror jag att vi behöver tillsammans från vårat perspektiv också jobba med acceptans och respekt för att det är paret eller kvinnan och hennes stödperson som föder och som ska göra det här. Och på vilket sätt hon vill göra det, ja men då stöttar vi det. Att vi kan inte tycka så mycket kring vilka personer som hon vill ha med sig, eller vi har olika roller i rummet och kan, precis som du säger Anna, bidra med olika saker. Och allt är lika viktigt om det är det kvinnan behöver.
Exakt, för man kan inte säga så här: jag tycker inte om doler för att man har haft en negativ upplevelse av en dola eller tre upplevelser. På samma sätt kan inte vi säga att vi tycker inte om barnmorska eller undersköterska eller läkare eller vad som helst, utan man måste hela tiden när man träffar en ny människa se: vem är den här personen? Jag som dola kan inte stå upp för hela dolakåren och säga att dola gör alltid så här och vi gör inte så här. Utan jag kan tala för mig som dola och hoppas att dolar i stort liksom visar på att vi vill samarbeta och vi har goda intentioner och vi är inte på något sätt ett hot.
Nej, och det är väl avslutningsvis väldigt viktigt att säga det, att tillsammans så gör vi skillnad. Och en annan viktig sak är ju också att alltid lita på den födande. Det är ju liksom huvudpersonen.
Hon är den bästa på att föda sitt barn och vi måste verkligen lita på det.
Exakt, det har jag nog sagt i typ varje poddavsnitt, och de är ganska många, och det är så viktigt, det är så viktigt. Så att ni där ute, ni är starka som attan, och ni kan föda och bebisen kommer ut på något sätt och ni är bäst på det, glöm aldrig bort det, och ni ska vara väldigt stolta över det. Och när någonting som sagt och inte känns riktigt bra, då ska ni ta hjälp efteråt, för det finns hjälp att få.
Och min upplevelse är också, om jag får säga lite avslutande, att ofta accepterar man saker som har hänt om man känner att man under tiden blev respekterad och hade ett bra stöd. Då finner många, min upplevelse, mycket mer acceptans och kan gå vidare från saker som hände som man inte var förberedd på eller inte önskade.
Åsa, vad säger du avslutningsvis?
Ja, jag tycker att det har varit så fint samtal och jag håller med dig Karina. Det är bara tillsammans som vi kan göra det. Så att jag vill bara understryka det.
Anna, Åsa, dolerna, ni gör ett helt fantastiskt jobb ni också. Ni är grymma. Vi kämpar tillsammans, det fortsätter vi att göra. Eller
absolut,
hur?
Absolut.
Och så... Min mening är trygg att föda. Den kommer jag ta med mig resten av mitt hela liv. Faktiskt. Trygg att föda. Det är så viktigt att ni jobbar för det där ute. Jag skulle avslutningsvis vilja säga att det är faktiskt så att vi kan hjälpa till med mycket. Men du där ute har också ett eget ansvar. Och det egna ansvaret, det har vi pratat väldigt mycket om idag. En del av det är att läsa på eller ta del av utbildningar. Och säga till hur vi kan hjälpa dig faktiskt. Ibland vet vi inte. Vi kan inte sia oss till allting, utan du måste ibland tala om för oss. Och det finns inget rätt eller fel. Det finns bara en stund att förhålla sig till. Och så Anna, ta väl hand om er. Kärlek till er.
Kärlek till dig Karina.
Kärlek till dig Karina. Tack så mycket.
Det var jättehärligt att ha er här. Härligt, det gör ni också. Och det gör ni alla där ute också. Och massa kärlek till er som lyssnar. Vi hörs snart igen. Ni kan följa oss. Vi tar lite bilder på Åsa och Anna, så ni får se hur dolarna denna gång ser ut också. Sköt om er. Instagram, @babiespodcast. Bloggen heter Babies blogg. Hörs snart igen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.